Över norra Norrland kan moln passera och efterhand någon skur. På eftermiddagen ökad molnighet västerifrån, temperatur allmänt 22 till 27 grader men längst i norr 15 till 20 grader. Ekoproducent idag, Gunilla Österlund.
Häcken krossar idag AIK i damallsvenskan på hemmaplan med hela 6-0 och tar sig därmed förbi Hammarby i toppen av tabellen och stannar som serieledare om inte Hammarby vinner mot Djurgården på måndag. Strax bakom toppen i damallsvenskan tappade idag Kristianstad poäng hemma mot BP efter 2-2. Och i botten av serien förlorade Alingsås återigen idag borta mot Vittsjö och ligger kvar på sista plats men tappar inte på Linköping som ligger på placeringen ovanför eftersom Rosengård vann planenligt borta i Linköping med 3-0. Och i kampen bort från kvarplatsen spelade Växjö Norrköping 1-1. I Superettan lyckades Kalmar vända hemma mot Landskrona och befästa platsen högst upp i serien i ambitionen att studsa direkt upp i allsvenskan igen. Och beachvolleyduon Jakob Nilsson Hölting och Elmer Andersson tog sig vidare till semifinalen i världsstortävlingen i Malmö. Och i detta nu inleds superduon Åman och Helvigs match. Och den hör du i SR Play-appen, så växla över till den illa kvickt.
P1, Sveriges Radio.
Klockan 18, lördag kväll, är det dags för helgsmål. Det är Camilla Liv vi hör och klockan i Gränna kyrka ringer in helgen.
De 11 lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom där föll de ner och hyllade honom, men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Du som lyssnar just nu, är du verkligen kristen? Tror du på allt som behövs för att uppfylla den kristna kvoten, liksom? Det är inte ovanligt att jag möter människor som kommer med en fråga eller ett oroligt påstående. Jag tror inte att jag kan kalla mig kristen. Jag vet inte om jag tror på Jesus. Men det finns ingen kvot. Och jag vet inte riktigt vad det betyder att tro på Jesus. Om du är en person som bär på liknande frågor, du är Guds ögonsten oavsett. I själva verket är det enda sättet att få en mogen och personligt förankrad tro, att våga ställa alla frågor och att låta tvivlet leva. Att stå ut med frågorna och att de djupnar och tar oss dit vi aldrig väntat oss att vi skulle gå. Att vi umgås nu en liten stund här i radio är som att samlas på en klipphylla längs den vindlande vägen mot Gud. För att få andas en liten stund. För att få lägga ifrån oss ryggsäcken. För att få vara tillsammans och erkänna för varann. Det här livet alltså. Det är svårt och underbart och alldeles för kort. Och vi har någon slags längtan efter något som på något underligt sätt redan finns inuti oss. Och grejen med Jesus är att även han levde med allt det här, verkar det som. Tvivlet, den andliga klådan, sökandet, prövandet. Men med en andlig törst så ihärdig och en kärlek så intensiv att han kom längre med Gud än någon av oss kommer att hinna göra i det här livet. På det sättet är jag så glad över kristendomen, att det finns en berättelse om en människa som i sitt liv förenade vägdamm och mellanmänskliga småaktigheter med starka religiösa upplevelser och ett ständigt pågående samtal med Gud. Och att vi får följa i hans fotspår hemåt. Att leva ett liv i Jesu efterföljd, det är inte att bocka av trossatser. Det hade varit lätt. Det är att leva i spänningsfältet mellan småsaker och evigheten. Och att söka efter sanningen. Gör man bara det inom ramen för kristen tro?
I denna ljuva sommartid, gå ut min själ och glädjig vid den store Gudens gåvor. Se hur i prydning jorden står, se hur far dig och mig hon får, så underbara år.
när lärkan jublar dagen lång högt ovan fält och backar, då kan jag inte tiga still, min Gud, så länge jag är till. För livet jag dig tackar.
I september förra året hände något som ruskade om i den katolska världen. Vid ett möte i Singapore sa den förre påven Franciscus så här: Gud är till för alla, och därför är vi alla Guds barn. Det finns bara en Gud, och religioner är som språk som försöker uttrycka sätt att närma sig Gud. Så vilket är ditt hjärtas andliga modersmål? Själv tyckte jag till sist, efter utflykter i allt utom kristendomen, att det kanske ändå fanns en poäng i att gräva där man står. Att man hinner komma djupare då. Att inte betrakta alla andliga alternativ som ett smörgåsbord, utan att ge sig hän åt en väg. Jag valde Jesusvägen. Och vi har en väldigt bra förebild i Jesus som var världsmästare i att urskilja vad som var värt något på riktigt. Han valde att offra sitt liv för kärleken istället för att offra kärleken för att få behålla sitt liv. Är du verkligen kristen? Tror du på Jesus? Ingen kräver några svar. Kom bara ihåg detta. Du är välkommen här i vår tillfälliga radiovågsburna kyrka. Jesus ställde aldrig upp någon kvot. Det här är mellan dig och Gud. Och du får inga hedersutnämningar eller andra privilegier än detta. Du stiger in i Guds liv och Gud stiger in i ditt när vi vilar här tillsammans en stund på klippavsatsen. Gud, tack för att det inte är förbjudet att tvivla. Tack för att det finns massor av tvivlande människor i Bibeln att spegla sig i. Att vi inte behöver vara rädda för det. Men det är jobbigt, Gud. Det är kämpigt att tvivla och tänka och nyorientera sig. Att ifrågasätta, pröva och försöka hitta vägen som bär en bit till i tron. Så Gud, hjälp oss att skydda vår tro också, i vilket tillstånd den än befinner sig. Du släcker aldrig den tynande lågan. Du kupar handen runt den tills den tar ny fart. Om vi ska våga tvivla, så måste du lova att kupa handen runt lågan alltid. Tack Gud för äventyret det innebär att leva med dig. Tack för tron och tvivlet. Amen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.
Vi har hört Hellsmål med Camilla Liv och The Real Group sjöng i denna ljuva sommartid. För ljud och mix står Mikael Brodin. Programmet görs av Siri Ambjörnsson på Klippan Produktion. Det blir ett Vetenskapsradion historia fyllt av frågor från lyssnare och svar om en liten stund. Först rapporterar författaren Thomas Bannerhed från ett alträsk.
Och strået gungar som en mast i sjögång. Och där sitter trastsångaren och sjunger för full hals. Och halsfjädrarna glipar här när den tar i. Och så gässan lite upprest kavat så där. Och näbben hela tiden arbetande upp och ner.
Bannerheds bevingade vänner om trastsångaren hör vi 21:55 ikväll i P1. Nu Vetenskapsradion Historia. Programledare Tobias Svanelid.
Det blir dags igen för ett långlopp för Vetenskapsradion Historias traditionsenliga lyssnarfrågemaraton med vår lyssnarfrågeguru, historieprofessorn vid Lunds universitet i Karlsson. Välkommen.
Tack så mycket.
Och sen vi började med det här med dina lyssnarfrågesvar i Vetenskapsradion Historia, Dick, så har du fått ett helt eget program. Dick Harrison svarar som sänds i P1 varje vecka. Och det ska du också göra idag, alltså förstås svara på lyssnarnas frågor om historia. Vad är det som är så kul tycker du, för det här har du gjort långt innan du och jag stött ihop med lyssnarfrågor om historia. Vad är det som är så kul att svara på såna här frågor om historia tycker du?
Alltså jag är i grund och botten en sån där folkbildande bildningsentusiast som alltid har ställt såna här frågor själv. Och sen när jag har lärt mig svaren så vill jag föra ut dem. Och det här ger mig möjlighet att göra precis det som jag hade önskat att folk gjorde när jag var liten. Få in den här kunskapen i folks skallar och dessutom upptäcka vad folk är intresserade av. Då märker jag ju att det ofta är det samma frågor som jag ställde för.
Och vi kommer snabbt till det i den första frågan i årets lyssnarfrågemaraton. Vi börjar med det här.
Have you confessed yourself this morning that you peril your life so frankly?
The sharp end! They will use the point!
Nu är det sommar, Dick, och det här ifrån filmen Ivanhoe är vi vana vid att höra på vintern. Traditionsenligt så har ju den visats på nyårsdagen. Hur många gånger har du sett den här filmen?
Inte så ofta, jag tröttnade i ett tidigt skede. Mm. Istället ser jag om en specialimporterad DVD, den gamla från 50-talet med Robert Taylor, Ivanhoe. Det är min original Ivanhoe med Elizabeth Taylor som Rebecca i Technicolor. Den kan jag se många gånger som helst. Däremot, Sam Neill och Company på nyårsdagen, den har jag sett så att det räcker.
Vem var du kär i? Rebecca eller Lady Rowena?
Nej, men jag var ju liten, jag såg dem på 70-talet. Jag tyckte om killarna som turnerade. Ja, och Robin Hood och hans, det var de här pojkboksfantasierna och det var alltid soligt och de hade häftiga kläder på sig. Och det blev en av mina första upplevelser av medeltidshistoria. Helt fake medeltid men ändå. Och det var det här som fick mig att fastna för Ivan och historien. Tjejerna var ju för sig snygga, men alltså jag var kanske 5-6 år när jag såg det. Det var innan man blev könsmogen.
Precis, det var turneringarna som gällde. Fake-historia nämnde du där lite grann. Det är alltså lyssnaren Cecilia som har mejlat till oss och skriver att hon har älskat filmen Ivanhoe sedan hon var barn. Nyårsdagens tittande var heligt. Nu har hon de senaste veckorna sträcklyssnat på vår podd och så slås hon av ett par av ämnena som nyligen har avhandlats. Men alltså, är Ivanhoe så värst historietrogen, undrar hon. Normander och saxare är i filmen vredgade fiender, men lite samarbete sker också. Hur stod det egentligen till med fiendskapen mellan normanderna och saxarna på Ivanhoes tid, Dick?
Ja, nu gäller det att sätta in den här filmen i dess litterära kontext. Det här är sent 1810-tal, 1819-1820, då kommer det här ut. Och det är skriven av Walter Scott som tidigare har blivit mycket rik på att skriva 1700-talsromaner som utspelar sig i Skottland som han kunde. De är extremt historiskt korrekta. Det är inte Ivanhoe. Varför då? Jo, vad är det som har hänt här vid? Jo, 1815 besegras Napoleon i slaget vid Waterloo. Britterna har vunnit. Dessförinnan har hela Europa utom Storbritannien varit franskt dominerat. Vad hade hänt om, kontrafaktiskt, Napoleon hade tagit Storbritannien? Då och då föds sådana kontrafaktiska tankar. Samtidigt som Walter Scott som skotsk patriot fortfarande lever sina Waverly-romaner på 1700-talet. Jacobit, rebeller mot de hemska engelsmännen. Betänk nu vad som sker i Ivanhoe. Vad heter skurkarna? Ja, de heter Brion de Bois Guilbert, Maurice de Brassy, eller min favorit, han är inte mer så mycket, Philippe de Malvoisin.
Front de Boeuf tänker jag på.
Reginald Front de Boeuf, men Philippe de Malvoisin. Malvoisin betyder dålig granne på franska. Så det är alltså idel franska ockupanter som har tagit över England medan de stackars engelsmän och saxarna flyr ut som gerillakämpar. Det är alltså Napoleonkrigen ligger som en mörk skugga över det. Och Jacobitupproren i Skottland med skottar mot engelsmän. Det är den konfliktscenario som Walter Scott använder, som han transplanterar tillbaka till medeltiden. Om vi istället går till medeltida källor så finner vi ingen sån här konfrontation mellan de andra och saxare på Rikard Lejonhjärtas tid alls. Vi hittade 120-130 år tidigare, direkt efter slaget vid Hastings. Men den är kortvarig. De här normanderna, de var några tusen. De tar över England väldigt fort och gifter in sig i anglosaxiska familjer och är efter ett par generationer väldigt engelska. Några sådana här etniska skillnader på 1120-1130-talet finns inte i källorna. Däremot så blir både normander och saxare överkörda av angeviner. Anjou, Henrik den andra och hans familj, alltså Rikard Lejonhjärta och de här figurerna, de är nykomlingar, de är inte normander. Och där har vi en motsättning mellan den här nya eliten och de gamla normanderna och saxarna. Inget av detta märks i Ivanhoe. Där vill man ha slaget vid Hastings en gång till, normander mot saxar. Så det är en hel fake-konflikt.
Så där man hör Ivanhoes pappa som säger i den här filmen som jag tänker på från 80-talet då, Norman Dogs, säger han. Ja, han gillar inte.
Hade han aldrig sagt på riktigt, han hade inte ens hetat Cedric. För det är också Walter Scotts slarv här. Cerdic, C-E-R-D-C, det är namnet på en gammal kung av Wessex under folkvandringstiden. Och det här namnet felstavade Walter Scott till Cedric, som alltså han hittade på, som inte fanns innan. Och börjar man sen lite elakt rota mera även och så hur många fel som helst. Det är inte bara det här med saxen mot normander som inte stämmer. De säger ibland på kulturlandskapet att nu sitter de här normandiska Norman Dogs och festar och håller hov i våra gamla slott och borgar. Det fanns inte en enda saxisk borg, alla var nybyggda. Alla byggdes efter 1066. Vid ett annat tillfälle i slutet, alltså klimax, häxbålet, Rebecca ska brännas. Ja, för det första så brände man inte häxor i England, man hängde dem. För det andra, sådana här häxbål, ja, det är 1500-1600-tal. Liksom den typen av rättegång. Alltså det är bara fel, fel, fel. Tittar man sen ännu närmare så har de mycket turneringar. Ja, 1300-1400-tals turneringar som man har stoppat tillbaka till 1100-talet och alltså förändrat sättet man red mot varandra. Och sen kan man gå vidare. Jag menar, det finns en väldigt känd scen där Wambach klär ut till franciskanbroder. Franciscus var tonåring.
Pax var biskop.
Ja, precis. Men Franciscus har inte grundat sin orden än. Han är tonårssprätt i Assisi. Och vid ett annat tillfälle så talar man om vissa städer och kungar som inte har existerat. Kisselum med trappet sunt finns med och berättas om det inte grundat än. Och så vidare, och så vidare. Så det dräller av historiska fel. Det är liksom att som svensk försöka dissekera Valdemar Atterdag brandskatta Visby av kung Gustav Hellqvists vår mest felaktiga historietavla. Det blir lite tävling att hitta fel. Och det intressantaste här för mig är att Walter Scott slarvade inte bara, en del fel är medvetna. Han ville, berättade han själv, ge en bild av en epok som folk vid den här tiden hade lärt sig vad de ville ha. Det var romantiken som hade slagit igenom. Medeltiden hade blivit inne från att ha varit föraktad i några hundra år. Så ville man ha de där borgarna och den där juden som kommer vid sidan av som det är synd om och alla de där hemska rovriddarna. Man hade en stereotyp bild och den anpassade han sig efter. Och då stoppade han ju in allt. Klart att Robin Hood ska med, klart att Normander ska med och så vidare.
Det låter som ett lustmord nästan när du berättar det här, men du gillar egentligen Ivanhoe, va?
Jag gillar Ivanhoe, absolut. Jag har läst boken som avslutas med en parafras på Karl XII, förresten. Sverige kommer med alldeles på slutet. Och framförallt tycker jag om hur den skapar en genre. Det är en viktig bok. Den skapar den historiska romanen på ett mycket effektivt sätt som gör att du kommer inte runt den. Och den, jag tror det är därför som den lever. Den översätts och läses fortfarande.
Och från medeltidens England till Schweiz, det är Patrik Borg i Västerås som har en fråga om landet Schweiz. Hur har det kommit sig att detta land har bildats, undrar Patrik. Hade det inte varit mycket mer logiskt att den norra tyskspråkiga delen hade tillhört Tyskland, att den västra franskspråkiga delen Frankrike och den södra delen som pratar italienska hade hört till Italien? Varför blev det inte så, Dick?
Ja, ursprungligen så ligger det här i tysk-romerska riket. Om vi tackar ursprungligen, alltså högmedeltid. Tyskland, tyska kejsarna, skapade ett gigantiskt imperium på 900-1000-talet. Då ingick hela nuvarande Schweiz, även de fransk- och italienskspråkiga delarna. En stor del av nuvarande östra Frankrike låg i Tyskland under den här epoken. Och där hade det kunnat sluta, kan man mena, att det här delas in mellan olika nationalstater runt omkring, om det inte hade varit för alperna, bergskedjan. För det här är strategiskt viktiga alppass som måste kontrolleras. Då talar vi inte bara om tullar och sådana här saker, utan även militärt viktiga pass. Härvägar, tysk-romerska kejsarna har, de har Italien och Tyskland, de måste gå fram och tillbaka. Och andra viktiga militära leder går också, proviantvägar. Och det här är förstarna tvungna att betala för. De som sitter i de här små kantonerna, skogskantonerna vid Fevartstätte See och vid bergspassen, de kan sätta prislappar på att släppa igenom folk. De får alltså politisk betydelse i kraft av sin geografi. Och det här kan man se att när det här blir, när det går upp för bönderna att de har makt, då börjar de att kunna dela med kejsarmakten. 1231-1240, alltså mitten av 1200-talet, då har vi haft en folkökning, bönderna är många. Då tvingas de tyska kungarna att ge de här bönderna officiell frihet, riksomedelbarhet kallar vi det. Där de står utanför det feodala systemet och står direkt under kungamakten. Och det här fortsätter sen, och de här bondekommunerna, de sen måste försvara sig mot lokala godsägare, jobbiga typer på slotten i närheten, då har de fått självmedvetenhet att kunna slå tillbaka. Framförallt är det en familj, en schweizisk familj, som jag tycker genuint illa om, som vill lägga under sig allt det här. Och som dessutom gärna vill bli kejsare av Tyskland. Det är familjen Habsburg, som börjar, alltså utsatt Habsburg ligger i Schweiz. Men de här utgör ett lokalt hot, och då vinner bönderna. I klassiska uppgörelser, nu tänker vi på Wilhelm Tell och sådana här dramer, men även om vi rensar bort fiktionen så återstår det faktum att de här i kraft av sin geografiska makt och att de håller sams och är bra på att slåss, spöar skiten ur riddarväldena och lyckas vidmakthålla sin frihet. Och då sluter man förbund 1291, med det tre kantoner, Orisch, Schwitz och Unterwalde, så slutar förbundet, och sen ser man till att utvidga det här. Och det som avgör, det som gör att de vinner, det är att de går i spetsen för en ny typ att strida. På 1300-1400-talet så blir de här schweizergarderna oslagbara på slagfälten. Långa pikar, hård sammanhållning, effektivitet, så att riddarkavalleriet blir besegrat av rent militärtekniska skäl. Och så ser man till att vidga förbundet, se till att inte böja sig för någon institutionellt. Och slutpunkten sätts 1648, Västfaliska freden, då man officiellt i fredstraktaten erkänner att det här schweiziska edsförbundet är utanför tysk-romerska riket, en egen stat. Så det är en kombination av militärteknisk överlägsenhet och suverän geografisk tur. Hade detta varit i mellersta Tyskland eller mellersta Frankrike hade det aldrig gått.
Det låter som att Habsburgarnas historia, som ju kom att prägla sen större delen av Europas historia under en mer modern tid, kanske hade tagit en enda med förskräckelse där om schweizarna hade varit ännu mer effektiva.
Ja, de var effektiva. Alltså Habsburgernas territorium från början låg i nuvarande Schweiz. Borgen Habsburg ligger där. Och inledningsvis när Habsburgarna inleder sin verksamhet så är det vid Alsace, Baden-Württemberg, alltså inte i Österrike utan sydvästra Tyskland. Det är där de sätter sig och börjar utvidga sig ursprungligen. Och hade de bara satsat på det, då hade vi inte känt till dem idag. För de besegrades, de och alla andra som försökte. Mm. Att Habsburgarna vinner, det är ju för att de börjar satsa på Österrike också. Mm. Och lägger ner allt krut där vid ungefär samma tid som de förlorar i Schweiz.
Mm. Och den här frågan från Patrik då, det faktum att några av schweizarna pratar tyska, andra franska och några italienska, och så är det retoromanskan också förstås, får vi inte glömma bort. Det verkar inte ha varit något större problem för dem.
Nej, och det är det fortfarande inte. Jag brukar ofta jämföra Schweiz med Belgien. I Belgien har du gigantiska problem och språkstrider mellan flamländer och valloner. Något liknande har aldrig funnits i Schweiz eftersom de håller ihop i lokala kommuniteter, kantoner, gentemot omvärlden. Och alla känner sig som schweizare. Vilket är en upplyftande upplevelse för den som historiker letar efter möjlighet att få etniska grupper att samarbeta. Det har alltid gått i Schweiz, för de har varit underdogs mot omvärlden. Och se sig som lite speciella, men de är inte med i EU, inte med i FN, de vill vara ärkeneutrala. Och det här är alltså ett spel de har spelat sedan 1200-talet. Så man kan förstå att det är svårt att bryta det mönstret.
Så till en favoritfråga bland många lyssnare, tror jag, den om de ursvenska symbolernas historia. Det är Martin Domeij som just har lagt märke till att Kungahuset, Riksarkivet och Svenska Heraldiska Föreningen har publicerat varsin förklaring på vad de tre kronorna i Sveriges riksvapen egentligen symboliserar. Kungahuset menar att det är de tre vise männen, Riksarkivet skriver om att det är Magnus Erikssons tre riken, Sverige, Norge, Skåne, och Svenska Heraldiska Föreningen pratar om att det är folkungaätens mynt som hade en, två eller tre kronor präglade på baksidan. Stor förvirring verkar det vara, Dick. Bringa någon rätt sida i detta?
Ja, det här tror jag att jag vet. Men nu finns det alltid olika uppfattningar här. Men jag har en mycket bestämd uppfattning av vad det här hela ligger till. Man får titta på hur heraldiska symboler sprids över Europa och hur de blir populära. För de här tre kronorna, det är inte bara Sverige som har haft dem. Vi är inte först. Utan först på plan är Köln. Alltså Köln i Tyskland. Efter sommaren i Köln, Kölnedomen, domkyrkan, Tysklands stora gård, katedral, har sedan 1100-talet berömt sig av att ha reliken efter de tre vise männen. Heliga tre konungar, Kaspar, Melchior och Baltasar. Mm. Och eftersom de här tre vise männen tolkades som konungar, så blev de tre kronorna symbolen som Köln och domkyrkan använde. Men det är bara Köln. Sen sprids ju symbolen för tre kronor så ganska häftigt ut och börjar användas kontinuerligt av Sverige, alltså medvetet av svenska kungamakten från 1330-talet och framåt. Det är Magnus Eriksson. Och där kan vi tidfästa exakt, eftersom svenska kungamakten inte bara använder sig av den här trerikesymboliken i sina dokument, utan även i kardinalpalats i Frankrike, där man har avbildningar av alla länders rikssymboler. Då är Sverige representerat med tre kronor från och med 1330-talet. Så det måste ha hänt någonting avgörande då för att vi har slagit in på symbolen. Och då brukar jag peka på vad som hände 1332. Magnus Eriksson har ärvt Norge från sin morfar, Sverige från sin farbror, och hans riksråd förhandlar fram köpet av Skånelandskapen 1332 från konkursboet Danmark. Och då börjar han använda den här trerikesymboliken officiellt. Vi Magnus av Guds nåde, kung av Sverige, Norge och landet Skåne, Terra Scania. Samtidigt som han börjar använda tre kronor i sin symbolik. Och det menar jag, det kan inte vara en slump. Annars, man har alltså tagit tre vise männen och gjort dem till Sverige, Norge och Skåne. För att symbolisera Magnus Erikssons personliga monarki. Alltså, det är inte Sverige, det är hans dynastiska välde. Sen blev det här en symbol, det här dynastiska väldesymbolen, för Sverige som sådant. När Albrecht av Mecklenburg på en känd illumination sitter med sin pappa och håller flaggor i händerna, då är tre kronor, det är hans svenska kungarike. Och sen så blev det här standard. Inte bara på mynten, utan i alla möjliga sammanhang. När man gör officiella riksvapen, Karl Knutssons epokgörande riksvapen från 1448 till exempel, då är det klart att tre kronor ska finnas med. Liksom det där folkungalejonet och lite annat, och hjärtskölden i mitten. Så svaret är att ursprungligen så är det här en internationell symbol för tre vise männen som lanseras av Köln. Men sen när denna mutas in av Sverige, då blir det de riken som svenska kungarna menar är deras. Ursprungligen Norge, Skåne och Sverige. Sen kan man låta det glida över på symboler för Kalmarunions olika riken eller för andra symboler. Men det är i alla fall svenska kungarnas maktområde som avses.
Mm. Så mest rätt då, låter det som, om vi ska döma i det här, hade kanske då Riksarkivet. På andra plats Kungahuset som talar om de här tre vise männen. Svenska Heraldiska Föreningen då, som pratar om folkkungaättens mynt.
Fel. Folkungaätten har för det första inte existerat. Det är en 1600-tals benämning, felaktig uppfattning av vad som var ett kungahus. Folkungarna var fiender till de som var kungahus och som man då felaktigt kallar för folkungaätten. Och det, jag blir lite sur när det dyker upp, för det är totalt missförstånd. Bevisas sedan 300 år tillbaka. Och mynt, ja, de använder man som symboler. Man använder dem som image building, ja, men man måste fatta vad det är för något. Någonstans har symbolen hamnat innan den hamnar på mynten. Och den hamnar i kungahusets heraldik först. Sen kan man använda den i andra sammanhang.
För vi säger ju krona idag, tänker jag, om svenska pengar. Har det någon koppling?
Nej, det har det inte. Det är en ganska vanlig term. Du hittar den i Tjeckien och i olika delar i Baltikum och i Danmark och Norge också. Precis som du hittar taler, daler, dollar. Alltså vi har vissa internationella termer för att tala om pengar. Mark, ett annat exempel, som är internationella.
Det säger Dick Harrison i Vetenskapsradion Historias lyssnarfrågemaraton, där vi ägnar hela det här programmet åt lyssnarnas historiska klurerier och funderingar. Johan Enbuske har skrivit en fråga som jag tror att du, Dick, är särskilt lämpad att svara på, eftersom du har skrivit många böcker om slaveriets historia. Hur kommer det sig, undrar Johan, att den arabiska slavhandeln är så lite beskriven i svenska läromedel i historia? Oftast handlar det ju i skolan om den transatlantiska triangelhandeln när det handlar om slaveriet, men det arabiska slavsystemet var väl också en viktig del av den globala slavhandeln, tänker Johan. Vad säger du, Dick? Pratar vi för lite om arabisk slavhandel?
Ja, det menar jag att vi gör. Och det är inte bara arabisk slavhandel. Swahili-slavhandel, kinesisk slavhandel, indisk. Alltså allt som inte är transatlantiskt har vi en tendens att tala väldigt lite om. Vi talar ganska lite om den i Nordeuropa också, vår egen slavhandel. Och det beror på att den transatlantiska slavhandeln har i all sin vidrighet blivit vår slavhandel. Det är den närmaste historiekanon på slaveriområdet vi kan komma. Mycket beroende på att USAs slaverisystem på 1800-talet är så känt. TV-serier, allmänt medvetande, medborgarrättsrörelsen, Ku Klux Klan, allt detta sammantaget gör att när vi tänker slavar tänker vi ofta sydstaterna. Vi glömmer då bort att transatlantiska slavhandeln var mycket större till Västindien och Brasilien och Mexiko. Men Atlanten i alla fall, där landar vi. Vi tänker Kunta Kinte och rötter, vi tänker västafrikanska flytande likkistor som de kallades över Atlanten. Och då vi har plats för en begränsad mängd kunskaper och referenser, och när det gäller slaveri så är det vi tänker på. Trälarna på vikingatiden som god tvåa långt efter. Arabiska slavhandeln hade mycket längre rötter tillbaka, minst lika väldokumenterat och mycket mer väldokumenterat för medeltiden, och fick dessutom en förfärlig fortsättning på 1800-talet i Östafrika. Och det är volymmässigt sett mycket större volymer av ofria vi talar om än den som gick över Atlanten. Men eftersom den hamnar vid sidan av vår allmänbildning och vårt allmänna medvetande, så tenderar vi att inte vara intresserade att fråga om den, och då blir det en sorts självgenererande ond cirkel av okunskap. Jag ska ta något exempel på siffror här vid den här transatlantiska slavhandeln mellan 1400- och 1800-talet, om vi tar allt från Columbus fram till slaveriets avskaffande, så brukar forskarna gräla om mellan 11 och 13 miljoner slavar. Att det är ett mörkertal här beror på smuggling, men någonstans mellan 11 och 13 miljoner. Det är ungefär lika många som araberna tvingas marschera över Saharaöknen under perioden från 800 till 1800, cirka 11 miljoner där också enligt Ralph Austins beräkningar. Och då är det alltså kvinnor som marscherar i tåg om cirka 600 pers per varje genom hela Sahara. Och den är väl dokumenterad, gott om källor. Tittar man sen på Östafrika på 1800-talet, och det är plantageslaveri på Zanzibar, Pemba utanför Malindi i Kenya till exempel, så omsätter den, om man räknar med antalet döda, antalet offer för allt det här, sammanlagt över 20 miljoner människor. Och då är det bara under 40-50 år. Så det är alltså mycket större volymer sammanlagt som vi har tenderat att blunda för. Och jag tycker ju att det här är fullständigt fel. Här har vi ett gigantiskt brott mot mänskligheten som vi väljer att ignorera. Sen finns det en sjuk knorr på det hela också. Det är att den arabiska slavhandeln fortsatte långt in på 1900-talet. Slaveri förbjöds i arabvärlden väldigt sent. Jag tror det var 1962 som den förbjöds i Saudiarabien. Och det hängde kvar ännu längre i Oman, Förenade Arabemiraten. Mauretanien kriminaliserade slavägande 2007. Det är alltså i vår livstid som det har blivit illegalt att hålla sig med slavar i arabvärlden. Och det innebär att slavhandeln har fortsatt mycket längre där än någon annanstans.
Och vad är det för slaveri vi talar om här? Alltså, du nämnde ju sydstaterna i Amerika och den transatlantiska slavhandeln. Man tänker plantager i huvudsak. Men de här kvinnorna till exempel som marscherade genom Sahara, haremsslaveri. Vad är det som kännetecknade den arabiska slavhandeln?
Ja, fram till 1700-talet, lite 1800-talet, så är det vad vi skulle säga hushållsnära tjänster. Nu har vi exempel på storskaligt slaveri i arabvärlden också. Plantageslaveri i Irak på 800-talet till exempel. Men det håller inte i längden i äldre tid. Det blir bara uppror och kravaller och bråk. Utan den stora kunden här, det är det hushållen. Då ska man inte tänka sig harem, för det var jättedyrt. Det har sultanen i Konstantinopel och liknande. Men i vanliga, någorlunda välbärgade arabiska hushåll fanns det ofta slavar, i regel kvinnor, som skulle ställa upp sexuellt för husbonden. Barnen blev alltid muslimer och därmed fria. Så det är en generations slaveri vi snackar om. Men de skulle också hålla på med, jag menar, mala med handkvarn, laga mat, tvätta, alltså göra sånt som pigor gör i vårt gamla bondesamhälle. Och eftersom det är en generations slaveri, så måste du fylla på med nya slavinnor hela tiden. Finns det manliga slavar? Ja, det finns det. Jättemånga, och de är i regel soldater. Det förekommer ett stort arabiskt slavhandelskomplex för att få in slavsoldater i systemet. De kan vara tiotusentals och åter tiotusentals. De blir ibland så mäktiga att de tar över makten i landet. Alltså störtar sultanen och upprättar sitt eget sultanat. Mamluken i Egypten är det mest kända exemplet, men det finns många, många, många fler. Så typiska slavar i äldre tid i arabvärlden, då har du slavinnor i hushållet och i sultanens harem, och killarna, de jobbar i armén och tar ibland över makten. Detta förändras på 1800-talet, framförallt i den arabiska periferin som jag nämnde, alltså östafrikanska kusten, Zanzibar, Pemba. Där är det plantager, det är kryddnejlika och spannmål vid Östafrikas kust som är för avsalu. Det är alltså kapitalismen vid Indiska oceanen, marknadsekonomin, som alstrar behov av slavarbetare. Och den volymen blir enormt stor, med mycket stort svinn i döende.
Från slaveriets historia tillbaka till Sverige och till den person som väl brukar kallas för Sveriges genom tiderna rikaste man, Bo Jonsson Grip. Hur kommer det sig, undrar lyssnaren Andreas Edström, att Bo Jonsson Grip kunde tillskansa sig en tredjedel av hela Sverige och Finlandik?
Ja, det kan man fråga sig. Det här är mycket riktigt Sveriges rikaste man genom tiderna, sett till samlad förmögenhet, inte sett till pengar, för det här är 1300-tal. Hans förmögenhet var uppbunden i jord, huvudsakligen, även om han också var affärsman. Alltså, vi ska inte glömma det, det här är även ett finansgeni som kan omvandla spannmål till pengar. Men hans stora inkomster kommer på ett annat sätt, det kommer att han lyckas utnyttja politiska konjunkturer till att bli kunglig fordringsägare. Då ska man ha klart för sig att kungar är illa sedda hos bankirer av goda skäl. När Edvard III av England behöver lån i Italien och Tyskland under hundraårskriget betalar han aldrig tillbaka och bankerna går i konkurs. Och det här lär sig bankirerna i ett tidigt skede. Bor man dessutom i Sverige så har man inte så många banker att kunna vända sig till. De är mycket avlägsna och kreditvärdigheten är väldigt, väldigt låg. Alltså blir de lokala godsmagnaterna, de högadelsmän, högfrälsemän som man säger då, som har lite över och som kan hjälpa kungen när han har stora låneproblem. Det blir de som blir kungliga fordringsägare. Och det kan vara riskabelt om det är en stark kung, men är det en kung som man dessutom kontrollerar politiskt, som ska vara tacksam för att han får vara kung, som blev hjälpt till tronen av de här fordringsägarna, som Albrecht av Mecklenburg, som blev kung för att hans pappa ville få en fot i Sverige i ett uppror, ja, då kan inte kungen göra annat än att förpanta områden till de som hjälper honom ekonomiskt. Alltså ge ett häradshövding en bete eller Sörmlands län eller Falukoppargruva eller vad det nu är för någonting, som ersättning, som pant för ekonomiska försträckningar. Och det är detta som är Bo Jonssons vinnande koncept. Han gör sig oumbärlig som kungens största långivare och fordringsägare. Kung Albrecht av Sverige, som egentligen tycks ha varit en helt normal kung, men som har oturen att leva efter digerdöden med urusla finanser. Och hur ska han kunna få ett krig mot den regim han har stöttat och som fortfarande dominerar Västsverige? Alltså Håkan Magnusson, Magnus Eriksson. Ja, det kan han bara genom att ta gigantiska lån och sätta sig i händerna på sådana som Bo Jonsson. Och Bo Jonsson egentligen är inte intresserad av att få tillbaka pengarna. Han vill ha de där panterna. Och han vill ha kontroll över dem. Han vill ha häradshövdingen beten så att ifall någon anklagar honom för något sådant själv som är domare, då kan han inte bli fälld. Och sen kan han använda de här medel han får in till att sälja dyrt, köpa billigt, utvidgade och pressa kungen på ännu mer. Jag menar, hela Finland lyckas han så småningom få kontroll över. Så det här handlar om att göra sig oumbärlig i en situation där de svenska riksfinanserna är uslare än vid något annat enskilt tillfälle. Och så, där han som privatperson går in och klarar skivan. Så ser han till att samtidigt få politisk makt så att man inte kan riva upp de här transaktionerna. Han blir drots, alltså vi skulle säga det kombination av statsminister och justitieminister, och blir därmed i praktiken den som bestämmer i landet. Och då kan han behålla den här förmögenheten. Alltså, lägg där till att det här är en fulfisk. Han dras inte för att låta lönnmörda folk i Riddarholmskyrkan i Stockholm, vilket han sen erkänner att han gjorde. Det var jag visst, men han förtjänade det. Och så vidare. Han ber om ursäkt i sitt testamente för att han hade betett sig svinaktigt och plundrat änkor och annat. Och överhuvudtaget har han en ganska diger syndalista. Och nu så blir han väldigt from mot slutet av sitt liv. Alltså. För han inser ju var han kommer att hamna ifall han inte lyckas köpa sig fri ur det här kvickt. Nu kan inte muta Gud, men jag kan försöka. Det är lite den inställningen. Ser man hans hela karriär sammanlagt så blir man väldigt imponerad. Det här är en man som säkert har varit miljardär idag också. Men samtidigt inte en person man skulle vilja rösta på som president i USA. Nuvarande är med alla sina fel och brister säkra korten på Jonsson.
Nej, jag tänker också på Elon Musk kanske, alltså vår tids superrika någonstans, och vad de gör med sin makt. Nu har vi ju sett det där i dagens USA lite grann omvandlas då, alltså en ekonomisk makt till en politisk, både för Trumps och för Musks del. Och Bo Jonsson, vad hade han för politiska ambitioner då? Alltså, vad tror du drev honom? Var det liksom rikedomen eller var det makten?
Ja, det blev både och, men jag tror att det börjar med enkla jordspekulationer och se till att rädda så mycket som räddas kan. Vi har ett känt exempel där hans fru är gravid och det är uppenbart att det riskerar att dö, vilket hon också gör under förlossningen. Då gäller det att se till att hon föder barnet först, så då skär man upp på dem i kejsarsnitt så att barnet lever någon minut längre än frun, för då kan han ärva. Annars tar hennes släktingar allt. Men det här gör han alltså när hon ligger för döden i barnsäng. Det gör bara den som är intresserad av arvet. Alltså det är för brutalt, och detta dras upp i rättegång omedelbart efteråt. För hennes släktingar blir arga. Och här är det väldigt mycket mannen som vill bli rik och rikare. Och ser man till hur det ser ut i Sverige vid den tiden så har han ju ingen chans att bli diktator i allt utom till namnet. Det är något som kommer sekundärt. Han är i första hand entreprenören som skapar godsförmögenheter och panträttigheter. Och för att sen skydda det här så måste han dessutom ta makten politiskt och stiga i graderna. Så att det blir någon sorts två sidor av samma mynt för honom. Men att det är godsentreprenören och finansmannen som går före politiken, det har vi inga skäl att betvivla, för det var så det gick till.
Så ska vi till Göteborg här i Vetenskapsradion Historia.
Men det prunkar så många blomma i minnenas korg i gamla goa Göteborg. Ja, det är givet.
Lyssnaren Lars Amtén har varit med och firat Göteborgs 400-årsdag, och så lider han nu av Västlänkens alla byggprojekt och avspärrningar. Och på ett av Västlänkens plank, skriver Lars, så finns det en mycket fin 250 meter lång historisk bildserie över hur området utvecklas från stenåldern till nutid. Och så på en liten skylt som Lars har bifogat ett foto av här så står det att Sverige fick en liten korridor ut mot Västerhavet i ett avtal med Danmark år 1206. Men vad är det här för korridor, och hur gick det egentligen till när Sverige fick en västkust? Har du koll på det, Dick?
Ja, det där 1206 kan man glömma. Jag fattar inte varför man skriver till det. Dokumentet finns inte. Det finns inga belägg alls för att danskarna har skänkt bort området någon gång. Definitivt inte vid ett specifikt årtal i början av 1200-talet. Så det här är bluff. Nej, ingen vet exakt när det skedde, mer än ungefär när det hela skedde. Tittar man på vikingatiden så är det inte svenskt. Då fungerar Göta älv som gränsflod mellan det danska och de norska kungarnas intressesfär. Inte nödvändigtvis riken, men det de menade sig har rätt att dominera, kontrollera. Så då var Göta älv, alltså, de i Danmark och de i Norge, där möttes man, där gick deras gräns. Det gör den inte på 1300-talet. sent 1200-tal framåt så vet vi att åtminstone häraderna, alltså där vid Göteborg, Aschum till exempel och en liten bit av Hisingen, det var en svensk titthål mot Västerhavet. Så någonstans däremellan har det hänt något. Inre Västergötland är svenskt sedan länge, ett av kärnlanden i det gamla svenska riket. Men det där titthålet vid Göta älvs mynning, det blir svenskt utan att någon berättar exakt när. Den vanligaste förklaringen, jag ska gärna säga att det här är ju en trovärdig hypotes, men vi har alltså inga bevis här, men den vanligaste trovärdigaste förklaringen är att detta sker under Birger Jarls tid i mitten av 1200-talet, 1250-talet till 1260-talet. Orsaken till det är att då har vi belägg för att det förekommer åtskilliga toppmöten mellan skandinaviska kungligheter vid Göta älvs mynning under svensk medling och svenskt överinseende. Det pågår ganska mycket fejder om arvstvister med danska kungadöttrar som har gift in sig i Sverige och Norge, och detta leder till konflikter. För att gjuta olja på vågorna arrangerar man sådana här konferenser vid Göta älvs mynning. Det står inte uttryckligen på vilken kungs eller jarls mark detta sker, men alla är med från Sverige, Norge och Danmark. Och något decennium senare vet vi att det här är svensk mark. Så min förklaring, trolig förklaring, är att man under de här konferenserna där man diskuterar territorier och hemgifter och annat också kommer överens om att det blir enklare och lättare om Sverige är med här också på neutral mark mittemellan Danmark och Norge. Så pass litet att det här inte utgör ett hot för någon, för blir det krig kan väl inte gå in och ta det. Ta Älvsborg, bränna ner rubbet, det gör man jämt också. Då blir det här någon sorts politisk logik i att ge Sverige ett litet fönster. Det är i alla fall den troligaste förklaringen. Och då är det 1250-talet vid okänt tillfälle där någonstans. Men vi har alltså inga belägg för att någon har skänkt det här till Sverige. Utan jag tror det här är en pragmatisk lösning när man försöker samarbeta.
Och med det låta som en riktig sån stockholmare nu då, men vad var grejen med västkusten? Alltså, vi har gjort program i Vetenskapsradion historia om gamla och nya Lödöse och massor med tidiga föregångare till Göteborg till exempel. Men vad var det som var så viktigt för Sverige att nå Västerhavet?
Ja, då ingenting, vill jag bestämt hävda. Alltså, vad som var viktigt för oss då var att vi kunde få in varor från Nordsjön, det fick vi innan också. Och de lade definitivt inte till i nuvarande Göteborg, vilket hade varit vansinne. Man vill in så långt man kan till marknaden. Och Lilla Edet, där man forsar, så länge så kan man inte komma. Lödöse växer fram som en handelsplats. Det är långt in i inlandet, långt från Göteborg. Gamla Lödöse, som man också kallar det. Det är det som är den viktigaste staden. Och den har Sverige redan, med en borg, välförsvarad. Så att man till en början tycks det här mest ha varit någon sorts diplomatisk praxis. Senare förändras det här. När vi snackar om att undvika tullar, att få en bastion som kan göra att vi kan exportera och importera, vi kan inte skäras av, då blir det här Sveriges andningshål som man krigar om jämt och ständigt. I Nordiska sjuårskriget och i Kalmarkriget, och danskarna försöker täppa till det direkt, för då kan man, tror man, sätta Sverige i blockad. Så då blir det här den mest hetaste potatisen i svenska riket. Men det är den alltså inte från början. Det är någonting som man inte ens berättar om när vi fick. För det var så intressant var det här inte egentligen. Och dessutom ska man lägga till att svenskarna vill ju inte bo där. Särskilt inte i en stad av säkerhetsskäl, för den blir alltid nedbränd i krig. Göteborg är den, skulle jag nog vilja hävda, mest nedbrända staden i svensk historia. Oftast på grund av internt Göteborgs slav med elden. Sen 1700-talet man bränner ner den jämt av misstag. Men också för att danskarna dyker upp som officiella pyromaner i uniform och bränner ner den upprepade gånger. Alltså Göteborg 1.0, det är Karl IX, Göteborg låg på Hisingen, bränns ned efter några år. Det bodde bara holländare. De var alltså, även befolkningen i Göteborg var importerad. Svenskarna ville inte flytta dit, av lättinsedda skäl. Göteborg 2.0, där det ligger idag, var ursprungligen huvudsakligen holländsk, skotsk och tysk också. Och så vidare och så vidare. Då. Så det här hade satt långt innan Göteborg fick en huvudsakligen svensk befolkning. Det är sen stormaktstid, menar man.
Det är en underbar stad idag i alla fall, Göteborg. Och från västkusten till nordkusten. Det är Ola Olsson som själv driver en historisk resebyrå. Faktiskt. Jag vet inte om det är därför han är intresserad av det här, som undrar hur det kommer sig att Sverige aldrig fick en nordkust. Alltså aldrig nådde ända bort till norra ishavet. Varför nådde Sverige aldrig ishavet, undrar alltså Ola. Och kunde bryta in en kil kanske mellan Danmark, Norge och Ryssland i det här området. Kring Petsamo som det heter. Vet vi någonting om förklaring till det här, Dick?
Det finns inte belägg någonstans att Sverige ens var intresserat av det här. Om man undantar ett symbolfrågegräl 1611, där danskarna och svenskarna bråkar som någon sorts argument för Kalmarkriget, då är det Lappmarken och beskattningen av samerna och rishavet som man anför som ett svepskäl, ett av många. Men Sverige har inga invasioner i Finnmark. Vi har inga planer på att etablera ishavsbaser. Det är så extremt lågt prioriterat. Tittar man på vad samernas skatt var värd, så är det symboliska pytteavgifter. Norge däremot genomgår en mycket stor expansion längs med kusten under sent 1300-tal. När den här vad vi kallar lilla istiden kommer, och digerdöden också, när det blir svårt att klara av näringsliv, jordbruk, bokskötsel i fjordarna, så blir det en mer fiskebaserad kustekonomi, och då sveper Norge iväg och blir allt större norrut. Man grundar nya fiskelägen, bastioner, lite skatteinsamling hela vägen bort till Kekenäs, alltså där Norge möter Ryssland idag. Och det här är senmedeltida norsk kustbaserad expansion. Man är intresserad av kusten, inte inlandet. Sverige har ingen möjlighet att konkurrera där, inte heller intresserad av att göra det, utan det är bara extremt lågprioriterat. När man flyttar fram sig till sen Vasatid, då när rikna ska vara stora och mäktiga, och man sätter symbolfrågor i vilka områden man kan kalla sig först och kung över, då kan svenska kungen Karl den IX till exempel hävda att det här har vi rätt till också. Men det stannar vid symbolfrågan. Det är aldrig någon som på allvar försöker erövra detta. Man grälar mer om rätten att beskatta samerna än om rätten att upprätta fiskeläge vid norra ishavet. Och det är svårt, att vi var helt enkelt totalt ointresserade. Vi vill mycket hellre expandera i Baltikum, Estland och Lettland, oändligt mycket mer intressant, eller kriga mot Ryssland och Finska viken.
När man är lyssnarfrågeguru, Dick, som du är, så kommer ju en del frågor av lite mer personlig natur. Det är folk som kanske verkar vara mer intresserade av din historia och din syn på historia än annan sorts historia. Nu är det Carl Mikael Jändesten Dincelli som undrar vart och när du skulle resa om du fick tillgång till en tidsmaskin. Och Carl Mikael har en väldigt tydlig bild av hur den här tidsmaskinen funkar. Kanske har han byggt den själv. Tidsmaskinen, skriver han, ser till att du har klädsel med mera som passar för perioden som du väljer. Och så kommer du få med dig lämpliga betalningsmedel. Det står inte mycket, tyvärr. Dessutom så kommer du kunna det lokala språket och är garanterat en säker retur till vår egen tid. Senast 30 dagar efter att resan har påbörjats. Så vart åker du, Dick?
Jag börjar med att fråga om det ingår vaccin.
Det gör det säkert.
Ja, ingår det vaccin så blir det mycket lättare än att säga jag vill inte åka alls. För något av det första du möter när du studerar äldre tid är att folk dör väldigt tidigt i sjukdomar som är extremt dödliga. Skulle jag besöka 1700-talet så är jag väldigt tacksam för att jag är smittkoppsvaccinerad, för det dog folk då. Och jag till mitten av 1800-talet så är jag rädd för kolera, och det är svårare att vaccinera sig mot, du måste ha tabletter. Eller ett steg längre tillbaka så kan du få pest. Ajajaj, det är ett väldigt dåligt vaccinskydd. Så jag skulle börja med att vara helt säker på att jag slipper sjukdomar. Det hade varit steg ett. Får jag det så är det två saker jag skulle vilja göra. Det ena är att, nu snackar vi verkligen vaccin här, rejält bra vaccin, det är att åka tillbaka till digerdöden och se hur folk egentligen reagerar när den största katastrofen genom tiderna drabbar oss europeer. Och jag har läst ögonvittnes skildringar av det, och det är alltså den stora katastrofen. Vi har ingenting som kan likställas med det här i vår svenska eller europeiska historia. Och att göra en grundstudie på plats av vad som egentligen hände. Jag skulle givetvis vilja hjälpa folket, jag antar att det får jag inte. Men se den största katastrofen någonsin studera den, analysera den och göra den stora forskningen om den. Det är ju en medicinhistorikers våta dröm, och det är verkligen min grej, digerdöden.
Ingen semestertripp låter som. Vad är det för frågor du skulle vilja liksom försöka få reda på under de här 30 dagarna?
Alltså framförallt vill jag se folks spontana reaktioner, för jag har läst så mycket om hur olika folk reagerade. Hur klarar ett lokalsamhälle av det här? Blir det lynchningar, syndabox, jakt? Hur håller man ihop? Hur dör man? Alltså rent konkret underifrån. För det här är det värsta som har hänt oss någonsin. Och där, likaså, varför nådde den inte överallt? Jag menar, tjeckerna slapp undan. Den nådde inte till Prag eller till Krakow. Varför då? Vi har många olösta gåtor som ingen har besvarat. Och att besvara dem, det är för mig den heliga graalen sett till socialhistoria. Men det är mitt ena resmål. Det andra är att åka till Golgata 33 efter Kristus. Vad hände egentligen? Uppståndelsen, korsfästelsen, hur gick det till, förräderiet, Jesus sista dagar. Som utomstående forskare med distans, hur gick det egentligen till? Ja, men där uppenbarligen var det en tom grav efter ett tag, men hur försvann Jesus ur graven? Jag har 5 hypoteser i min bok om Jesus, men jag vill gärna testa dem. Menar, det här är ju det stora mysteriet i vår västerländska kultur. Tänk att få lösa det. Det är klart att jag skriver ju deckare vid sidan av. Det här är ju originalgåtan. Det är klart jag vill vara med. Om jag har vaccin. Det var jobbiga sjukdomar då också.
Tack för tidsresan, Dick. Det är säkert många som skulle följa med dig och för några dagar lämna vår egen oroliga tid. Vi är i mål i vårt lyssnarfrågemaraton. Hur känns det i benen, Dick? Vi har suttit.
Ja, vi har suttit. Ja. Så det känns mycket, mycket bra. Mycket spännande, roliga frågor. Särskilt den sista.
Stort tack för att du orkade hela vägen. Nu får du pusta ut under sommaren innan du hörs igen i Dick Harrison svarar och i Vetenskapsradion Historia förstås. Och du som lyssnar och som har kommit på egna historiska klurigheter och funderingar, mejla dem till historia@sverigesradio.se. Dick, trevlig sommar.
Detsamma.
Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
Och när klockan blir 7 är det dags för en nyhetsuppdatering.
Nu nyheter från Ekot. Det kan bli tillåtet för EUs länder att köpa utsläppsminskningar i andra länder om de själva inte når upp till målen. Det här är en kontroversiell fråga i unionen, men klimatkommissionär Wopke Hoekstra, som inom kort ska presentera EUs mål för år 2040, säger till Ekot att han är positiv till en sån modell.
What I can say is that the thing you're referring to, credits from outside of the European Union, potentially is a very good idea.
Den 2 juli ska förslaget om mål för utsläpp till 2040 presenteras. Mycket talar för att man kommer att hålla fast vid den förra kommissionens inspel om utsläppsminskningar på 90% till 2040. Frågan är nu om länder som inte klarar det ska kunna köpa utsläppsminskningar någon annanstans på planeten och få tillgodoräkna sig dem. I en exklusiv intervju med Ekot säger Wopke Hoekstra att det viktiga inte är ideologi utan vad som funkar i praktiken.
We don't do ideology, we do impact. And if this is impact, then let's do more of it.
Men enligt stora delar av miljörörelsen är frågan inte alls så enkel. De menar att det skulle urholka ländernas egna ambitioner och rent av fördröja klimatomställningen.
Reporter Siholmgren. Två demokratiska politiker och deras respektive har skjutits i sina hem utanför Minneapolis i USA idag. En av dem, en tidigare talman i representanthuset i Minnesota, Melissa Hortman, och hennes man har dött efter skjutningen. Det här bekräftas av Minnesotas guvernör Tim Walz på en presskonferens.
We're here today because an unspeakable tragedy has unfolded in Minnesota. My good friend and colleague Speaker Melissa Hortman and her husband Mark were shot and killed early this morning in what appears to be a politically motivated assassination. Our state lost a great leader and I lost a dearest of friends.
Enligt Walz så ser det alltså ut att finnas ett politiskt motiv bakom skjutningarna. Den andra politikern och hans fru är allvarligt skadade men vid liv. Och den misstänkta gärningsmannen som var utklädd till polis är fortfarande på fri fot. Nu till Mellanöstern. Inom kort kommer stridsflyg att synas på himlen över Irans huvudstad Teheran. Det här säger Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Och attacker inom de närmaste dagarna gör att de som redan skett kommer att blekna. Han säger att Israel ska slå till mot alla mål som tillhör ayatollah-regimen, det skriver Times om Israel. Netanyahu säger också att de redan har orsakat allvarlig skada på Irans kärnanläggningar. Det avslutar Ekot med Carina Galanou Ipsonius i studion.
P1, Sveriges Radio.
Vi ska höra norsken, svensken och dansken om en liten stund. Norska Hilde Sandvik har som vanligt bjudit in danska Hassan Preisler och svenska Åsa Linderborg.
Hej, hej. Det här är Louise Epstein.
Igår så drömde jag en mardröm.
Gjorde du det?
Inför att jag skulle vara med i det här programmet.
Varje vecka så gör vi ett nytt avsnitt om hjärnan och psyket.
Då träffade jag djävulen själv.
Men är det jag det? Vi lär oss något nytt i varje avsnitt. Hur var han då?
Otäck.
I hjärnan på Louise Epstein, nytt avsnitt varje vecka i appen Sveriges Radio Play.
Solen går upp och ner över Norden, ännu en vecka gått. Här sitter jag och Åsa Linderborg med Hassan Preisler från Köpenhamn och Hilde Sandvik i Bergen. Och jag ska fråga dem vad de tycker om det här med Greta Thunberg och båten som aldrig kom fram. Och så ska vi prata lite om kokain också och om polarisering. Vad ser du går?
Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg och Hassan Preisler.
Gry tidlig søndag morgen begynte det å renne inn meldinger for deg i chatten vi har, Hassan, om kokain. En skulle tro du hadde vært på byen. Hva skyldtes dette plutselige opphenget i cola? Var du innesnødd?
Altså, jeg var ikke vågen, fordi jeg var på kokain. Jeg var vågen af andre årsager. Så lå jeg ligesom der og googlede rundt, ikke? Og så pludselig så jeg alle de her historier om den her altså ekstreme eskalering af coke-forbruget i vores nationer. Og den her enorme stigning i antallet af ton kokain, som politiet beslaglægger i vores tre lande. Og så videre, så tænkte jeg, hvad fuck er det her for noget? Og hvem går alt det kokain til? Ikke? Ja. Og det begyndte jeg så at bladre i, og fandt ud af, at det er jo os alle sammen, der tager coke. Ikke? Altså, det er jo ikke et lille eksklusivt segment, eller hvad hedder det, ja, hvad ved jeg, hvad man har om fordomme om coke-bruger. Altså, det er os alle sammen, og det er ikke kun i weekenden, det er også til hverdag. Altså, jeg synes, det er... Altså, de er testet i spildevandet i Danmark, og der kan man måle kokain, ikke? Som strømmer ud fra menneskekroppe igennem toiletterne ned i kloakken og ud i spildevandsbassinerne, ikke? Og der er altså bare rigtig, rigtig meget coke i vores urin, ikke? Det er ikke bare et feststof for overklassen. Det er et hverdagsstof, nærmest på niveau med paracetamol eller ibuprofen eller sådan noget. Ikke?
En europæisk kokain-tsunami var et ord, jeg læste i en af de sakene, som du sendte. Men dette her programmet, det er lidt interessant også, at dette programmet du viser til, som gennemføres af Institut for Retsmedicin ved Aarhus Universitet, det spant ut av corona. Fordi under corona så begynte en å måle og spore liksom, hva som var i avløpsvannet, og det var et stort EU-program. Og nå er det altså kokain en måle rundt forbi. Hva tenker du? Åsa, er du langt nær i kokainstripen selv på morgenkvisten?
Nej. Nej, jeg tenker på det at man prater om kokain som en partydrog. Det låter som att det är en annan sorts kokabunder som odlar det här istället för att odla mat. Som att det här är kokain som inte har att göra med gängkriminalitet och så vidare. Och om du frågar då mig så kan jag säga att jag har ju testat det där en gång på ett party. För att man ville liksom ha kul, man vet vad det här är och så här. Det var helt meningslöst. Jag blev extremt koncentrerad, tyst, hade tråkigt, kedligt, dåligt sex efter, värdelöst, helt värdelöst. Så det var inte för mig, men vi mäter ju precis som ni gör i Norge och Danmark också, vattnet. Och ser att det ökar dramatiskt i Stockholm till exempel.
Ja, så
han, det är vardags.
Norge och Sverige hade en enorm kokain-tsunami för ett par år sedan. Mm. Fordi det blev svårare för de sydamerikanska smugglare att komma av med deras coke i Holland, för exempel. Och så begynte jag sända det till Oslo och Stockholm. Och den gang der var det simpelthen ikke någon gearing till att... At scanne for alt det her coke, ikke? I de norske havne. For eksempel så delte Oslo Havn en scanner med havnene i Drammen og Frederikstad. Det vil sige, den var kun i Oslo en tredjedel af tiden, ikke? Og det fandt smuglerne jo hurtigt ud af. Så de smuglede bare ind på de dage, hvor der ikke var nogen scanner i havnen. Men alt det der fik man lukket for i Sverige og Norge ved ligesom at opskalere sin indsats. Og det har så betydet, at man er begyndt at smule kokainen ind til Norden via Danmark. Mm. Og ikke via de danske havne. De her sejlruter, der løber igennem Danmark, som vi jo også kender, fordi russerne bruger de sejlruter, ikke? De bliver nu anvendt til at dumpe kokain ud i plastiksække med en GPS-sender. Sådan at de kan blive samlet op i nattetimerne, og det er nærmest umuligt for toldere og politi at komme det her til livs, ikke? Og så driver det ind på vores kyster, det som de ikke får samlet op i løbet af natten, og det betyder, at man kan gå rundt et eller andet sted, så kan man finde et ton coke, ikke? Liggende i sandet på stranden. Altså det, jeg synes, det er helt sindssygt, og det sindssyge for mig, det er, at hele den her kæde, altså fra de underbetalte kolumbianske bønder, ikke, og kokainbaronerne, de brutale kokainbaroner, til smuglernetværkene, ikke, til de bandekriminelle i Norden. Ja. Det er så beskidt det hele, så ulideligt beskidt. Hvis man tager en bane coke, så er det der lort,